Hej och välkomna till avsnitt 1238 av amerikanska nyhetsanalyser, Sveriges enda konservativa USA-podd med mig, Ronny Berggren, som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 95 0. Här följer en uppdatering om det senaste i USA tillsammans med min kollega Björn Nordström. Varmt välkomna. Björn Nordström, välkommen.
Tack så mycket.
Vi ska uppdatera om det senaste i USA och ja, du kan börja så kör jag lite sen.
Ja, vi pratade för ett par poddar sen om den här The Plot Against the President, den här dokumentären då som vi hade tittat på, som vi rekommenderar att folk skulle titta på. Och Twitterkonto, det här visar ju framförallt hur Twitter och social media är helt enkelt, det börjar bli riktigt skrämmande nu. Twitter stängde av det kontot så att folk inte skulle kunna gå in och titta på, för det var ett officiellt Twitterkonto som hade lagt ut då den filmen. Då. Här kan man titta på den. Och, men Twitter stängde av det kontot. Som andra ord, Twitter vill inte att man ska kunna få tillgång till en dokumentärfilm som handlar om hur, ja, hur FBI då och under Obama försökte nita Trump och andra.
Men
det, måste det är riktigt skrämmande alltså.
Verkligen, men det måste väl finnas kvar på YouTube någonstans antar jag.
Jo visst, det finns kvar på YouTube, det gör det. Men grejen att Twitter tog sig tiden och mödan att gå in och stänga av det kontot. Mm. För att de vill inte att det ska kunna spridas på Twitter. Det är riktigt otäckt alltså.
Verkligen.
Det visar ju alltså att det här snacket om att de är för yttrandefrihet och så vidare är bara ren dynga.
Mm. Ja, nej, verkligen. Och det visar verkligen faran med big tech. Alltså nu det är ju liksom, ja, det går inte att komma ifrån det. Och det, för er som inte har lyssnat på det avsnittet så är det poddavsnitt 1233. Demokraternas setup mot Donald Trump 2016 ett faktum heter den. Så att, ja, har ni inte sett dokumentären eller så kan ni lyssna på oss när vi pratar om den där. Men ja, okej, okay, bra. Något mer?
Ja, jag tänkte nämna, en av de som blev avlyssnade var ju Carter Page, om jag inte minns fel.
Mm.
Och han har i alla fall nu lämnat in en stämning mot Department of Justice och FBI, med andra justitiedepartementet och FBI då, för $75 miljoner. Därför att han vill nu låta en domstol döma om det som han blev avlyssnad då, vad han anser var olagligt. Och det var väldigt skumt. Så att nu kommer en domstol i alla fall avgöra att om det var lagligt eller olagligt och om han kommer att få, vad ska man säga... få pengar för det. Så i alla fall, det hamnar i domstol här. Det ska bli väldigt intressant att se hur den går, den stämningen går. För nu kommer i alla fall en oberoende domstol avgöra vad som var rätt och vad som är fel kring det där.
Just det. Mm, ja, det låter bra. Fortsätt.
Ja, det finns ju en borgmästare i Los Angeles. Nu vet jag ju inte varför Joe Biden är intresserad, för borgmästaren i Los Angeles har ju förstört stan totalt. Tillsammans med andra demokrater i delstaten, delstatsdemokrater, så har ju borgmästaren i Los Angeles förstört Los Angeles ganska rejält på olika sätt med vänsterliberal politik. Men Joe Biden i alla fall är intresserad av att låta borgmästaren Garcetti bli en del av hans regering. Han lutar lite grann, så han är intresserad av det. Men i alla fall, Black Lives Matter har nu gått ut och börjat protestera mot det. Så att Black Lives Matter börjar höja rösten nu och vill bestämma vem som får och inte får sitta i Bidens regering. Så oavsett vad man tycker om borgmästaren i Los Angeles, hur kassan egentligen är, så Black Lives Matter börjar bli en väldigt kraftig röst nu, med andra ord att de ska då bestämma vem som ska sitta i Bidens regering. Och det är också lite skrämmande, därför att Biden tror jag inte riktigt har styrkan att hålla emot det här för mycket heller.
Nej.
Ja, så de gillar tydligen inte honom, i borgmästaren, men det är av andra skäl. De gillar inte borgmästaren därför att de tycker att han är för rasistisk, medan han är liksom en extrem vänsterliberal, men han är ändå för rasistisk, ganska lång.
Ja, vad jag vet om honom i alla fall är att han är en väldigt varm Israelvän. Det finns ju många sådana demokrater i Kalifornien i synnerhet, och jag tror han är en av dem.
Det kan nog i så fall mycket stämma, därför att de här Black Lives Matter och andra de här vänstergrupperna, aktivisterna i USA, de har ju noll intresse av att ha med någon som skulle kunna gilla då Israel.
Ja.
Och jag såg också det att Rahm Emanuel, han var väl Obamas chief of staff där ett tag. Och var inte han borgmästare också i Chicago, om jag inte minns fel?
Ja, absolut. Ja, han var chief of staff åt Obama först, och sen så vart han då borgmästare i Chicago. Och alltså, jag skulle ju inte säga att han är någon sån här högergalning, utan jag skulle säga att han är en sån här korrupt vänsterpolitiker. Men alltså, eye of the beholder.
Ja. Precis, han är i alla fall en extremvänster i USA nu. Börjar gapa och skrika, för tydligen har Biden intresse av att anställa honom i sin på någon ministerpost med, men i alla fall extremvänstern i USA börjar gapa och skrika om att det ska de inte göra, han ska inte få det. Så att man märker verkligen nu, inte bara Black Lives Matter, men man märker verkligen alla dessa intresseorganisationer, jag tror jag nämnde förut, alla dessa intresseorganisationer, vare sig latinos eller svarta eller vänster eller vilka det nu är, som då kanske hjälpte till att vi får Biden att vinna, va? De gick då samman, för de avskyr Trump allihopa, va? Så att det som förenar dem, det var ju hatet mot Trump, va? Nu börjar de verkligen splittras igen, precis det som vi har pratat om, för nu ska alla de grupperna ha sin individuella agenda intryckt i USA genom Biden. Och de går ofta stick i stäv med det Biden påstår sig stå för. För han påstår ju att han står för förena landet och för arbetarklassen och allt vad det nu är. Va? Så att Biden sitter i en jäkla rävsax helt enkelt. Och det är precis det som jag pratar om.
Verkligen, verkligen. Något mer?
Ja, det är... jag såg ett företag i New York, det pratas mycket om shutdowns nu, företag i New York och företag i Arizona med, de säger att vi struntar i det här nu, vi kan inte liksom stänga mer, vi har redan stängt en gång, vi förlorar massa business och vi tänker inte stänga, så att vi kommer nu tror jag se det, antalet coronafall nu ökar ju runt om i USA och det kommer att bli shutdowns, nedstängningar lite kors och tvärs överallt nu, men du kommer förmodligen att se betydligt fler företag som kommer att vägra helt enkelt säga att vi ställer inte upp längre. Det är helt enkelt det, vi lyckas klara oss genom den första nedstängningen, vi klarar inte en till, så att så det kommer att bli en väldigt hård kamp nu, så Biden kommer att få ett stort problem med allt fler företag och individer som inte längre kommer att ställa upp på, vad ska man säga, att bli tvingade att stänga ner, utan de vill fortsätta sitt liv som vanligt helt enkelt, därför att man klarar bara av så mycket, men i slutändan så har man ju barn och familj som man måste sätta mat på bordet för.
Och det här visar ju tomheten i Bidens retorik. Jag menar, han kampanjade så sa han alltid nej, jag vill inte stänga ner landet, jag vill stänga ner viruset. Men det betyder ju inget, utan i praktiken så innebär det stänga ner landet liksom. Så att, ja.
Precis, och samtidigt så lovar ju då Biden att han ska göra ekonomin bättre än någonsin. Hur man ska kunna stänga ner ett land och sen göra ekonomin fantastisk, det är ju två raka motsatser, va? Så jag begriper inte hur han ska återkomma bägge två.
Nej. Gällande corona så har det här företaget och läkemedelsföretaget Moderna, de har sagt att vi är redo att lansera vårt vaccin som är 94,1% effektivt, och jag tror att det bara, de behöver godkänt från Federal Drug Administration bara, så kommer
FDA.
Precis, FDA. Och även Pfizer har sagt att, eller där har man redan börjat leverera nu medicin då från Belgien till USA tydligen, och ja, så att det verkar vara på gång i USA i alla fall.
Det första flygplanet från Belgien kom in till Chicago här, flygplatsen i förrgår. Och det var liksom i nyheterna då. Det var, jag vet inte hur många doser, det var 15 miljoner doser eller vad det nu var. Men i alla fall, Pfizer sa att de ska kunna leverera 20 miljoner doser, minst, förlåt, 50 miljoner doser under december. Och, så att, och sen Moderna har ju också, så att nu gäller alla bara väntar ju på FDA, och det är väl bara en men jag tror att Moderna, ett av de här företagen ligger nog ett par veckor före, så ett av dem kommer att få en approval av FDA snabbare än den andra. Problemet som det är, och jag pratade med mina barn om det här igår, problemet som det här är, ett av de där vaccinen, jag vill inte säga vilket det är för jag kommer inte riktigt ihåg, men ett av vaccinen kräver att det liksom, man måste kunna kyla ner det minus 70 grader medan andra är bara minus 20 grader, så att det är många problem nu när man ska då leverera och då man ska skicka ut dem till vanliga då apotek runt om i USA, vanliga affärer och så vidare. Va? Har de kapacitet att kyla ner 70 grader till exempel? Och sådana saker. Va? Så att många av de här konkreta problemen nu hamnar på lokal nivå, så att när de kommer med stora flygplan och droppar av alla vaccin, då nästa problem är hur ska då lokala affärer kunna liksom kyla ner och ha dem där liksom stored på rätt sätt.
Ja,
det men är... i alla fall det. Men det är stort. Så jag såg att United Airlines i alla fall, ett stort flygbolag i USA, internationellt flygbolag naturligtvis då. De har jobbat med Pfizer tror jag det var i flera månader för att ha en leverans, kunna leverera runt om hela världen. Så att de har redan byggt upp en infrastruktur för att kunna leverera det där runt om i världen omedelbart.
Just det. Jag läser också att CDC, Center for Disease Control, de har nu utfärdat en varning för amerikaner att inte åka på semester eller på någon resa till Mexiko, därför att Mexiko har en väldigt hög nivå av covid-19 då, och risken att bli smittad är väldigt, väldigt stor om man reser till Mexiko. Så att du Björn får hålla runda från Mexiko tydligen då, enligt CDC.
Ja, det får man ju göra. Vi är väldigt glada nu att Kamala Harris och Joe Biden kommer till makten, därför att de kommer ju ha stenhårda säkerhetskontroller vid mexikanska gränsen naturligtvis. Då. Det är det här som är problemet, va? Biden och Harris, de kommer inte bry sig ett skvatt om att Mexiko har massiva problem med corona, utan de kommer ju öppna upp gränserna betydligt mer och ha större ström av flyktingar som kommer kors och tvärs, och då kommer då corona sprida sig, och sen kommer de att skylla på Trump typ, eller skylla på vita amerikanska män typ sådär, va. Men det här är ett konkret problem med Kamala Harris och Joe Biden, att vi vet att de kommer öppna upp gränserna mycket mer och helt enkelt, så att hur de ska kunna på något sätt lova vi ska ha en mer human och öppen immigrationspolitik, men samtidigt då inte öka risken för att för corona ska kunna sprida sig, som då kanske kommer från just Mexiko i vissa fall då, om USA börjar få ordning på det hela. Jag vet inte hur de ska kunna hantera det, men det är liksom två motsatser med som de inte riktigt begriper sig på, tror jag.
Mm, verkligen. Något mer?
Ja, jag såg en intressant artikel. Vi har pratat lite grann om det här förut. Det var ju The Hill som skrev en intressant artikel som jag tror bekräftar lite grann om det du resonerar ungefär det som andra resonerar med. De pratar om de fem största problemen som Biden har framför sig.
Mm.
Och de listar ungefär, det är ju det här pandemic då, det är coronaviruset, det är ett stort problem. Och den andra är ju ekonomin, va? Och då kommer vi tillbaka, återkommer vi till det där med att du kan inte skapa en stark ekonomi och samtidigt stänga ner landet, va? Så den här tidningen då, artikeln då, pratar just om att ekonomi och corona kommer att bli ett problem, va? Man kan liksom inte fixa bägge på en gång, det är omöjligt i princip, va? Och det här har vi också pratat om, det här splittringen i landet. Biden har ju lovat mycket att han ska inte nu få ordning och reda, att alla ska bli sjunga kumbaya runt lägerelden ungefär. Men att jag tror inte, artikeln då pratar lite grann om att Biden begriper kanske inte att landet är mer splittrat än han tror. Och människor är mer, vad ska man säga, i skyttegravarna än Biden tror. Utan Biden tror lite grann att så länge bara Trump kommer bort, då kommer människor direkt vilja börja krama varandra när de egentligen hatar varandra. Det är så liksom. Så att, och vi har också pratat om det här med att Biden måste nu liksom ha en kongress som han måste börja kämpa med. Därför att alla dessa intressegrupper i kongressen, det finns ju en stark då, inte speciellt stor, men ett lite, med den här vänsterradikala falangen då med AOC i spetsen då, kommer han ju behöva deal med. Och så att det kommer ju också ett problem, hålla på med kongressen, va?
Mm.
Så precis de grejerna som vi har tagit upp nu, varnat för och liksom sagt att det här blir problem för Biden, va? Han vann valet med massa löften och grejer, men att valet, det var det enkla för honom. Det problemet är för honom, det är att, vad ska man regera? Vinna valet var det enkla, regera, det blir ett helvete för honom.
Men regera kommer han ju att göra, alltså han kommer att bli insvuren den 20 januari och det är i princip helt säkert nu. Det finns ju fortfarande väldigt många Trump-anhängare som tror att det finns en chans rent lagligt att högsta domstolen ska ta upp något av Trumps fall och sådär, men jag har ju skrivit en artikel om det där jag ser det scenariot som i princip obefintligt. Men jag tänkte berätta om en artikel som jag läste idag, och det i Washington Post, som heter 20 Days of Fantasy and Failure Inside Trump's Quest to Overturn the Election. Och det här är alltså en artikel av Washington Post, och den beskriver egentligen hur Trump tänkte på valdagen den 3 november och den 7 november då, när alla pålyste att Biden hade vunnit då. Och artikeln beskriver utifrån källor inifrån och sådär att han kunde liksom inte, han gick och la sig med förvissningen om att han hade vunnit, och när liksom resultatet var ett annat så kunde han liksom inte accepterade, utan han höll på att muttra I won, I won, I won, och sen så var det liksom, han var inne på det spåret, och väldigt många medarbetare, ja, de försökte bekräfta att ja, men du har förmodligen vunnit och du kan försöka överklaga och sådana saker. Så att det fanns en fight inne i Trumps kabinett om liksom vilken linje ska vi gå, ska vi förklara att du har förmodligen inte vunnit tyvärr, och det fanns andra också som förklarade att det är det här som kommer att ske, alltså under natten så kommer poströsterna komma in, och du har ju uppmanat din anhängare att inte poströsta, så att du kommer inte få någon större andel poströster och sådär. Så att det är en ganska intressant artikel, och nu vet jag att många som lyssnar på det här är helt på Trump-teamets sida då. Men artikeln beskriver också hur ganska många inom Trump-teamet, de man är kvar nu, det är egentligen Jenna Ellis och Rudy Giuliani, och på sidan om då Sidney Powell, som egentligen har fått sparken, pressas ut egentligen av Trump själv då. Men många andra som Pam Bondi och de här som stödde Trump tidigare, då som var med för att bekämpa Rysslands utredning i riksrättsprocessen, de har på tavskeppet, därför att de anser att det här är, ja, han kommer egentligen bara att framstå pinsam om han ihärdar i de här sakerna. Sen vet jag att det är fortsatta diskussioner i Arizona om olika saker, och det fortsatta, en del grejer händer också i Pennsylvania, men övergripande så, alltså Trump kommer inte att vinna valet, och den här historien i Washington Post beskriver lite grann varför han ändå försöker, kan man säga.
Ja, och det var intressant det du nämnde med poströsten, för jag gjorde den här lives på Samnytt då, den här medieorganisationen, och då när vi stoppade den sändningen, jag minns så väl, så var det flera då som sa att okej, Trump kommer att vinna. Och jag sa rakt ut att nej, poströsterna är inte räknade, Philadelphia är inte räknat, Phoenix är inte räknat, de stora städerna och poströsterna är inte räknade. Då förklarar jag just att när vi går och lägger oss, och om vi tror att Trump vinner, så tror jag vi kommer att ha helt fel. Utan poströsterna och de här storstäderna som är demokratiska normalt kommer att vända, liksom vända på det hela i slutändan i vilket fall. Det är så det kommer att sluta, va? Och det var faktiskt så det slutade, va? Så att jag ville bara liksom bekräfta att det är intressant att man att jag tror inte svensk media, jag hittar ingenting i svensk media som förstod sig på sånt där. Nej. Som pratade om sådana saker, va? Utan utan nu liksom så svensk media satte flera stycken på i Facebook som har lagt ut den där artikeln då. Och det är som att det är precis det här vi har sagt under en längre tid nu. Och så helt plötsligt när Washington Post lägger ut den artikeln, de borde istället lyssna på amerikanska nyhetsanalyser i princip, för vi säger ungefär såna här saker från början, ja. Istället för att vänta på Washington Post 4 veckor senare.
Ja, verkligen. Men sen alltså, återigen, alltså, jag har fått ganska mycket skäll både på Facebook och lite överallt för att jag inte går på den här liksom, Trump-linjen då. Men alltså, jag är inte säker på att Trump själv går på den här linjen, utan jag tror att han pressade ut Sidney Powell när hon varit lite pinsam för honom. Han tyckte att hon ställer mig ett dåligt ljus när hon håller på så här, för hon verkar inte trovärdig och seriös. Och nu har han kvar Rudy Giuliani och dennes lärjunge då, Jenna Ellis. Så att vi får väl se vad det här leder till. Men jag har skrivit en artikel på min blogg som heter min blogg roni.se som heter USA-valet 2020 och Sagan om kraken. Den skrevs den 23 november, så det är några dagar sedan. Men alla grunddrag där, det är fortfarande ungefär hur jag ser på saken, även om vissa detaljer har förändrats sedan en vecka tillbaks. Så att jag rekommenderar den artikeln till er alla. Men återigen, det betyder inte att man inte stöder Trump, det gör jag. Men jag tror inte att han på något sätt kan vända det här, utan det är Biden som kommer att bli president. Och Trumps chans, det är väl i sådana fall att hoppas att han är frisk och kry och kan utmana Biden 2024. Det hoppas jag, kan jag säga då.
Ja, och det har aldrig funnits. De pratar hela tiden om, framförallt Rudy Giuliani, att det finns bevis. Men vart är bevisen? Om det finns bevis, lägg fram dem så folket kan se. Så enkelt är det ju bara. De bevisen har aldrig funnits, va? Och det här att det har valfuskats, det vet vi har ju skett, va? Men det har varit väldigt isolerat och smått. Det här stora massiva, det har ju inte skett, va? Så att vi får nog vänja oss vid Biden-administration. Och egentligen så, jag nämnde det i någon annan podd, att egentligen kan det bli, nu när det är som det är, va? Så då får vi se att, jag tror många kommer att bli väldigt besvikna på demokraterna och på Biden. Och inse att, oj då. Och istället tror jag i långa loppet så kan det här faktiskt gynna republikanerna faktiskt. Det här kommer att bli en lame duck, 4 år av lame duck. Ja, och sen tror jag det kommer att bli faktiskt.
Jag tror också det helt och hållet. Och jag läste någonstans, eller om det var du som berättade för mig, eller om vi tog upp det i förra podden, att 17% av de som hade röstat på Biden, det kanske var du som sa det, ja. De ångrar sig, därför att de sa att när vi röstade hade vi fått veta för lite om allt det här med Hunter Biden och det där. Så att 17%, och det är ganska många. Jag menar, hade de fått veta mer och media inte hade bedragit dem, då hade förmodligen Trump vunnit. Så att jag menar, all hans kritik är inte obefogad. Kritik mot media är rätt, alltså all sån kritik, och att demokraterna försöker sätta dit honom är rätt. Men just att valet skulle vara riggat, alltså domstolarna har färdat det här på löpande band och de har sagt att vart är de konkreta bevisen. Och vid ett tillfälle, jag tror att det var Pennsylvania, då gnällde Trump på att inga av Trump-teamets valövervakare fick vara där. Och då frågade domaren, men vilka valövervakare hade ni i det distriktet? Och svaret var inga. Så att jag menar, det finns så många exempel nu på när Trumps advokater har gjort bort sig inför domstolarna. Det går inte att komma ifrån det helt enkelt. Så att, ja, det som det är helt enkelt skulle jag vilja säga då. Men vi behöver inte fastna på det här, utan det är egentligen bara min ställning, min syn på det hela då. Har du något mer?
Ja, jag tänkte nämna att Kamala Harris, hon sitter i en slags rävsack som visar ju, hon var ju en av dem som stödde, du vet, när de här alla dessa gatuupplopp och allting, när de här vänsterupploppsmakarna brände ner för småföretag och så liksom, de gick bergsärkagång runt om i USA då. Hon var en av dem som var, stödde, hyllade, sanktionerade, ville hjälpa till att få ut de där personerna i fängelserna, va? Så att först du bränner ner ett litet företag och sen så då hjälper hon att få ut dem ur fängelserna. Hon i alla fall nu vill hjälpa småföretagen som drabbades av coronaviruset. Så att å ena sidan så hjälper hon dem som bränner ner småföretagen, och nu vill hon hjälpa småföretagen helt enkelt när hon då är helt plötsligt vicepresident, på gång att bli vicepresident, va? Återigen det här extrema hyckleriet. När hon var kandidat, ja, då var man emot småföretag och då var det okej att bränna ner dem. Nu ska man hjälpa dem helt plötsligt, va? Ja. Samma skitsnack. En sak som är intressant nu, det finns jag har nämnt det förut, han heter Burgess Owens. Han är en före detta väldigt, väldigt välkänd professionell fotbollsspelare i NFL. Han vann kongressvalet i Utah. Så han är nu kongressman från Utah, vilket är väldigt bra. För han är anti-Ilhan Omar, han är anti-AOC och den gruppen. Han är i alla fall, det är en svart man dessutom, en svart kille. Väldigt, väldigt skarp. Han är extremt vänlig, småföretagsvänlig, och begriper att småföretag är det man måste satsa på. Han har nu i alla fall gått ut och sagt att han kommer att fungera som en balans. Han ska nu dra igång någon slags initiativ i kongressen för att, vad ska man säga, höja rösten mot Ilhan Omar och AOC i den här gruppen. Så att han kommer nog att bli, vad ska man säga, ledare på den republikanska sidan. För att arbeta mot de här vänstergalningarna i kongressen. Så det ska bli intressant. Och han är ju svart då dessutom, så ingen kan ju gapa och skrika om att han är rasist heller.
Nej, mycket lovande. Har du något annat?
Nej, det var det jag hade.
Jag kan avsluta det i sådana fall med att jag gjorde en podd tidigare idag om Vilda Västern. Det är så att jag har sett en serie på Netflix som heter The American West heter den. Den är från 2016 och det är Robert Redford som är med och har gjort den. Och den handlar helt enkelt om, som namnet låter, Vilda Västern-eran då efter inbördeskriget och de här 40 åren när man erövrade västern och när det var cowboys och det var bankrån och så. En väldigt bra serie som jag rekommenderar. Men det jag vill säga, det jag vill avsluta med, det att den här serien fick mig så intresserad av Vilda Västern och liksom amerikansk, ja, expansionen mot väster och liksom American exceptionalism och allt det här. Alltså jag har suttit och läst massa artiklar och tittat på massa dokumentärer om den här tiden. Och jag hittade speciellt en dokumentär från NBC från 1961 på YouTube. Den finns på YouTube och den heter America, A Look Back, The Real West. Och där är skådespelaren Gary Cooper med. Och han berättar om den här, alltså när den här stora folkförflyttningen kom. Därför att det var ju så här att det fanns väldigt många indianer i Amerika på den tiden såklart då. Och de har ju under 150 år i princip blivit pressade längre och längre västerut. Därför att nybyggarna kom, först kom man i med häst och vagn och sånt där. Och sen så på 1870-talet så var det tåg och det gick det väldigt snabbt. Och militären krigade mot indianerna så att de fick backa och backa hela tiden. Och Gary Cooper då, skådespelaren i den här dokumentären från NBC 1961, han säger så här att The Westward Movement, alltså hela den här folkvandringen mot väst som pressade bort indianerna, they call it the greatest mass migration since the Crusades. Alltså den största massmigrationen sen korstågen, det var liksom koloniseringen av Amerika när de här vita nybyggarna kom. Och konsekvensen av det var ju att indianerna i princip vart bortpressade till reservat. Och det här var ingen liksom, det var ingen liksom röd rak tråd, utan ibland så försökte man sluta fred, ibland så krigade de vita, ibland så krigade indianerna och ibland så var det alltså fredsavtal som upplöstes som inte funkade. Men konsekvensen, oavsett liksom de här små detaljerna som alltid gick fram och tillbaks, det var ändå att indianerna blev tillbakapressade. Och jag tänkte så här då när jag hörde han säga så, att det här är den största massmigrationen sedan korstågen. Då tänkte jag, shit, det som händer i Europa nu liksom, här har vi också massmigration. Och jag menar, jag tycker att det är helt legitimt att göra en liten parallell i alla fall till det som händer med Amerika. Nu har vi en ny kultur som pressar oss och ja, vad kommer det få konsekvenser? Det är liksom en fråga jag tycker är värd att fundera på.
Ja, det intressanta är att de som försvarar massmigrationen till Europa är samtidigt de som avskydde att vita europeer gjorde massmigration till USA. Det är ganska intressant.
Ja.
Och jag tänkte bara nämna då också, tala om det här, om du vill titta på en intressant Netflix-serie. Det finns en serie som heter Basketball or Nothing som handlar just om ett indianreservat i Arizona och hur de lever idag. Jag tänker också bara nämna indianreservaten idag. De har väldigt stora problem, bara för att ge ett par, liksom inflika ett par saker. Extrema problem med alkohol, droger, arbetslöshet, diabetes, fetma och covid-19 är utom kontroll i många indianreservat i USA. Det är oerhörda problem. Men titta på Basketball or Nothing så får du en inblick i indianreservaten idag och som pågår. Det är fantastisk dokumentär som är värt att titta på. Men man ser också man lär sig mycket mer av som pågår idag i de här reservaten.
Och förutom det så kan vi väl säga att, nu minns inte jag detaljerna, men jag vet att Trump har varit en väldigt vänlig president till USAs indianer. Han har velat hjälpa dem och sådana saker. Så att,
han skrev på en lag för att hjälpa dem och gav mer resurser. Och mycket problem med det här också är att indianreservaten, de har ju ingen internetuppkoppling att prata om heller. Och så att nu när allt är nedstängt och reservaten stänger faktiskt ner sig själva också med. Man får inte ens åka in dit om man inte tillhör den stammen då. Annars brukar de ha vägarna öppna så vem som helst kan åka in. Men de har inte ens internet och det skapar ytterligare problem. Så att det är väldigt stora problem just med den gruppen.
Just det, okej. Säg namnet igen på serien. Så.
Basketball or Nothing.
Just det. Okej, bra. Tack för tipset. Men då tror jag att vi säger tack för dagens avsnitt. Tack.
Ja, tack så mycket.
Det var avsnitt 1238 av amerikanska nyhetsanalyser. En konservativ podcast som kan stödjas med en gåva på swishnummer 070 30 28 95 0 eller genom att via hemsidan stödja på PayPal, Patreon eller bankkonto. Det var allt för idag. Tack för att ni har lyssnat.
Thank you.